nära vår stad. Och så ska vi signa en plats. Det finns folk, några från Mjölby, lite andra platser här. Ska vi stå upp och så välsignar vi. När vi lovsjung här så kom det en bibelvers till mig från en bok, Gamla testamentet, som heter Klagovisorna. Och det är inte mycket den som är positivt alltså. Men och det är Guds ord. Sen förstår man inte allt. Men det står så här, och där känner jag liksom, jag vill bara tala ut det här över vår stad. Det står så här i Klagovisorna 3, 22. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut på hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Så nu ber vi om Guds välsignelse. Gud älskar vår stad och Gud älskar människor. Så nu ber vi om välsignelse. Herre, vi lyfter vår stad inför dig. Mottala just nu och ber Gud om din välsignelse, om ditt liv. Och jag ber för varje ort som finns representerad här. Jag ber om ditt liv från dig, Herre. Tack att du är barmhärtig, du är god. Du vet allt om våra liv, Herre. Du vet allt. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Jag ska inleda en ny predikoserie som sträcker sig ända fram till maj. Med rubriken Trons grundvalar. Och det är en massa ämnen som kommer beröras. Och idag ska jag predika om att Gud har skapat allt. Vi börjar där med skapelsen. Gud har skapat allt. Och jag vill ta med en text i Kolosserbrevet. Första kapitlet, vers 15-17. Och för att få lite sammanhang så läser jag också från 13, men ni får här uppe på väggen från vers 15. Så står det så här, i vers 13. Han har frälst oss från mörkrets väld och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtit sig för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. En nyckelvers här är att allt är skapat genom honom och till honom. Vår övertygelse i vår församling är att Bibeln är Guds ord. Därför när vi undervisar våra gudstjänster så är det Bibeln som är vår utgångspunkt. Vi tror att Bibeln är vår auktoritet för vår tro och för våra liv. Ytterst sett handlar om vår efterföljelse av Jesus Kristus. För Bibeln och tron på Bibeln handlar om efterföljelse av Jesus Kristus. Jesus som Bibeln säger är Guds ord. Den fråga jag vill ställa mig i predikan idag utifrån skapelse är inte detaljerna. Jag kommer inte predika om detaljer i skapelsen idag. Hur allt gick till, utan varför. Och vad är syftet? Vad är syftet med att Gud skapade? Vad är syftet med ditt liv? Därför du är inte resultatet av att mamma och pappa tyckte om varandra. Eller inte tyckte om varandra. Utan du är resultatet för att Gud ville dig. Ditt liv vill han. Dig. Ditt liv. Så det här är en predikan om Guds majestät. En väldigt tydlig skapelse som vittnar om vem Gud är. Det är också en predikan om att vi skapade för tillbedjan. Och att en människa som inte lever i tillbedjan av den levande guden är egentligen inte människa. Smaka på den du. Därför du skapar för tillbedjan. Så kommer jag landa i predikan. Att du också är ett vittnesbörd om att han är god. Du vet, vi sjöng här att han bär våra liv. Kristus bär allt. Han upprätthåller skapelsen. Det första här då. Vi läser från Kolosserbrevet igen. För i honom skapades allt. I himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tronfurstar och herradömen. Härskare och makter. Det första jag stannar inför är att skapelsen uttrycker Guds majestät. Guds majestät. Bibeln berättar för oss i Bibelns första bok, första Mosebok, att Gud skapade med sitt ord. Wow. Alltså ur ingenting uppstår allt. Det är för att Gud skapar. Gud skapar med sitt ord. Man kan läsa om i Bibelns första bok, första Mosebok. Gud säger, var det ljus? Eller ljus blir till och ljus blir till. Det intressanta är inte detaljerna eller tidsaspekten, även om det kan vara intressant. Utan att Gud skapar med auktoritet och det är kraftfullt. Alltså allt som finns har blivit till för att Gud skapade. Gud uttalade, bli till. Med det här perspektivet så förändras situationer i våra liv då hans ord talas in. Därför det är samma kraft och auktoritet när Gud talar in i en människas liv. Vi ser detta gång på gång i Jesus. Bibeln säger att Jesus är en avbild. Alltså han är Gud. Han är Gud. Och det står så här i till exempel i Markus evangeliet, en situation där Jesus kommer till en mamma och en pappa vars dotter är död. Och vad händer när Jesus kommer in där död regerar? Jo, liv kommer. Det är för att han är liv. Man kan läsa där i Markus evangeliets femte kapitel. Det står så här, vers 41. Och han tog barnets hand och sa till henne. Alltså flickan är död. Flickan är död. Och han sa till henne. Talita kum. Och det betyder flicka, jag säger dig. Stå upp. Det som händer när Jesus talar in det här, det är samma kraft och auktoritet som när han i skapelsens morgon sa, ljus blir till. Och kan vi läsa då i Markus? Jo, det står, genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var 12 år och de blev helt utom sig av häpnad. När Jesus talar ut de här orden så vet han vad som ska ske. Därför han var med från början. Allt är skapat genom honom och till honom. Därför är det naturligt med mirakler. Det är naturligt att situationer förändras då Gud får tala in. Behöver Gud tala in i ditt liv? Du som är här. Vad behöver förändras i ditt liv som du inte kan förändra? För det finns massor du inte kan förändra som bara Gud kan förändra. För den här flickans föräldrar var det helt avgörande att Jesus fick tala in i situationen. Aposteln Paulus, han beskriver det så här i Romarbrevets fjärde kapitel. Att Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det var till. Det där var hisnande. Jag läser det igen. Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det var till. Jag älskar berättelser där Jesus förvandlar. Så när jag sitter vid ett köksbord och lyssnar på en man som berättar hur livet har tagit en helt annan vändning i hans liv sen han blev frälst. Och vad Jesus har gjort. Det som var omöjligt, det som var utan framtidsutsikter, det förändrade Jesus. Alltså att lyssna till en människa som har varit ateist hela sitt liv. Och plötsligt säger jag tror på Bibeln. Och jag tror på att bön förändrar situationer. Skapelsen uttrycker Guds majestät. Och det han gör i ditt liv. Och det han vill göra i ditt liv. Uttrycker hans majestät. En sak till kring detta med att skapelsen uttrycker Guds majestät. Gud skapade allting fullkomligt. Gud skapade allting fullkomligt. Man kan läsa i Bibelns första bok. Gud har skapat allt. Det står, Gud såg på allt. Han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Det var gott. Det var gott från början. Den värld som vi lever och upplever, en värld som Bibeln säger är fördärvad av synden. Men i Edens lustgård, i skapelsens början, det fanns ingenting som var defekt i Guds skapelse. Utan det var fullkomligt. Därför kan man säga att hela skapelsen speglade Guds härlighet, vem man är. Och mitt i allt detta skapar han människan till Guds avbild. Till någonting helt annat än det övriga skapade. För att reflektera honom. Och människan var satt i Edens lustgård för att regera utifrån detta fullkomliga liv. Och hela skapelsen skulle läggas under dem. Och skulle vara ett vittnesbörd om Guds härlighet. Det Gud gjorde var fullkomligt. Det Gud skapade var fullkomligt. Det skulle ha varit fullkomliga maktstrukturer. Det skulle ha varit fullkomliga relationer. Fullkomligt familjeliv. När Gud skapade så uppenbarade det hans karaktär. Vem han är. Vi lever i en värld som inte är fullkomlig längre. Men du vet, det Gud gör i våra liv och det Gud vill göra i en människas liv är det som är fullkomligt. Guds frälsning, Guds handlande är inte defekt. Utan Guds frälsning är fullkomlig. Guds frälsning i Jesus Kristus är fullkomlig. Därför att det skapade ordet blev människa, Jesus Kristus. Därför blir det en markant skillnad då en människa blir frälst. Det är inte att man blir lite allmänt positiv. Yeah! Nej. Du går från att ha varit andligt död till att ha liv. Äga liv i den helige ande. Och det här påverkar det här livet från Gud. Det är det jag talar om. Det är det livet från Gud som påverkar varenda aspekt av mänskligt liv. Jag ska läsa en hisnande bibeltext. Romarbrevets 5:e kapitel, vers 17. Står det så här. Om döden kom att regera efter en endas fall, Adam. Genom denna ände, hur mycket mer ska då inte det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom denna ände, Jesus Kristus. Det Gud gör är fullkomligt. Frälsningen är fullkomlig, det han har. Wow. Gud skapade för att ge ära åt sitt namn. Därför talar han ut. Därför var det fullkomligt. Gud skapade för att ge ära åt sitt namn. Du vet, Gud behöver inte skapa för att det skulle bli fullkomligt. Gud skapade för att det var fullkomligt. Alltså den gemenskap, treenigheten där det hisnande. Alltså treenigheten i sig är fullkomlig. Gud behöver ingenting. Gud behöver inte människan. Gud behöver inte skapelsen för att bli fullkomlig. Utan han är fullkomlig. Därför skapar han. Och han vill det. Tänk, ibland lek med tanken. Tänk om man fick vara med där. Lyssna till fadern, sonen och anden när de skulle diskutera. Yes, vi skapar. För vad skulle skapelsen uttrycka? Jo, Guds skönhet, kraft och härlighet. Det är därför vi tycker det är så vackert. Ändå är det vi erfar ingenting mot vad hur det var. När Gud skapade och det var fullkomligt. Det finns ju människor i historien som har byggt monument över sina liv efteråt. Den stad jag växte upp i, Oskarshamn, norr om där, Misterhult, fanns det ett stenbrott. Där finns det en massa stenblock som kallades för Hitlerstenar. Därför att de var beställda från Berlin och man transporterade stora stenblock. Därför Hitler, han ville bygga ett stort monument över sig själv. Vad hade det monumentet vittnat om? Ondska, hat och död. Vad vittnar skapelsen om och vem Gud är? Om hans skönhet, om hans majestät och hans kraft. Du vet, därför är Gud så angelägen att frälsa. Det handlar om ärat i hans namn. Det han vill göra i ditt liv, det han vill förvandla ditt liv. Det handlar ytterst sett om att hans namn ska ha ära. Det är därför det Gud gör är fullkomligt. Därför handlar också frälsning ytterst sett om upprättelse av hela skapelsen. Det här är Guds skapelse. Jorden är Herrens. Wow. Det andra. Allt är skapat för att tillbe honom. Det första. Skapelsen uttrycker Guds majestät. Det andra. Allt är skapat för att tillbe honom. Allt är skapat genom honom och till honom. Vi är skapade för tillbedjan. Du är skapad för tillbedjan. Det är vår främsta kallelse som frälst. Det är faktiskt så att det är bara en frälst människa som kan tillbe. Faktiskt. Den som är andligt död är omedveten om Guds helighet. Och tillber inte. Utan därför ägnar man sig åt synd istället. Istället för att beundra Guds helighet. Det är inte synd är inte mänskligt egentligen. Tänk på det. Det som är mänskligt är att reflektera Gud. Därför är det sant mänskliga att med sin ande, sin själ och kropp tillbe Gud. I det här textsammanhanget så ser vi också att allt skapat är skapat för att tillbe Gud. Det innebär också allt av andemakter, allt av den onda andevärlden som finns, djävulen. Djävulen skapas för att tillbe den levande guden och det han gör är att vara upprorisk. Djävulen är upprorisk och han vill få med sig så många som möjligt i uppror mot Gud. Och människor som inte känner Gud förstår inte det. Förstår inte att man är förblindad. Men människan är skapad för att tillbe den levande guden. Vi säger så här att som kristen lever du i Jesu namn. Det innebär att ditt liv ska överensstämma med vem Jesus är. Därför är ju det här med tillbedjan inte att vi sjunger vissa sånger. Utan tillbedjan handlar om hjärtats attityd. Om hjärtats attityd. När en människa blir född på nytt av anden så börjar man tillbe. Jag ser det varenda gång. Varför då? Jo, du skapar för att tillbe. Det är det naturliga att tillbe. Och vi som varit kristna länge, vi behöver tillbaka dit. Djupare in. Som Sahaja uttryckte, ett steg till. Jag vill komma ännu närmare det jag är skapad för. För det är en kamp om vår tillbedjan. Det är en kamp om vem du tillber. Alla människor tillber. Frågan är, vem tillber du? Det står så här i första Mosebok. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Alltså Gud satte människan i något som var fullkomligt. Allt är för dig, men du, inte det här. Inte det här. Det fanns någonting i lustgården som skulle skilja människan från Gud. Människan var skapad för att reflektera Gud. Människan gick runt och bar Guds härlighet. En människa, man kan läsa det, människan drogs in, lät sig. Människan syndade och drogs in i djävulens uppror mot den helige guden. Det är en kamp mot tillbedjan. Och om du inte tillber den levande guden, vem tillber du då? Om det bara finns en som är värd vår tillbedjan. Man kan läsa i Matteus evangeliet att Jesus, sann Gud, sann människa, han blir ledd av den helige ande ut i öknen. Och i 40 dagar är han i öknen och han fastar. Han blir hungrig, kan man läsa. Då kom djävulen, står det. Då kom djävulen. Och Bibeln berättar att djävulen frestar Jesus på alla sätt. Och egentligen är det så här. Jesus blir inte frestad för att han är Guds son, utan för att han är representant för dig och mig. Så den kamp som Jesus utkämpar i öknen är din kamp. Vad ville djävulen ha? Han ville ha Guds sons tillbedjan. Det är för att djävulen är upprorisk. Han vill ha tillbedjan. Men min vän, du är skapad för tillbedjan av den levande guden. Man kan läsa där i Matteus kapitel 4 om djävulen. Sedan tog djävulen med honom upp på ett högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Vad gör Jesus? Jesus vet vem han är. Han vet sin identitet som Guds son. Men han vet också sin identitet som sann människa. Därför han står som representant för människan. Och vad säger han till djävulen? Jo, det står så här. Gå bort, Satan. Det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe. Och endast honom ska du tjäna. Lyssna. Det är först som tillbedjare av den levande guden vi är människor på riktigt. Och tillbedjan av den levande guden upprättas när det blir ordning i våra liv. Alltså ordning av att Jesus blir Herre, det är det som är ordning. Därför är en kristen annorlunda, därför att hon är född av anden. Därför blir det så när Guds ande kommer in i en människa och blir född på nytt, så kan den människan börja betrakta helt plötsligt, det där är en annan människa, det här var någonting jag var förut. Hur kunde jag tänka så? Hur kunde jag leva så? Därför att du har fått nytt liv. Du vet, när en människa kommer in i Guds närvaro, du kan bara befinna dig där när du är en tillbedjare av den levande guden. I den närvaron förvandlas du. Jesus säger i Matteus 5, saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Och det här med tillbedjan är inte någonting vi gör söndag morgon. Det vi sjunger några lovsånger eller några psalmer. Utan tillbedjan är vårt liv, det är vår attityd till honom. Därför handlar tillbedjan om att vara i den heliges närvaro. Och den är ljuvlig. Har du fått smak på helig ande, du vill inte ha någonting annat som den här världen erbjuder. En sista sak i predikan då. Jag har talat om att skapelsen uttrycker Guds majestät. Och allt är skapat för att tillbe honom. Nu kommer jag till det sista. Kristus upprätthåller våra liv. Tillbaka till texten Kolosserbrevet 1. Han är till före allt. Och allt hålls samman genom honom. Jesus Kristus själv är vår fasta grund. Det står om Jesus står det så här i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. När Gud skapade med sitt ord så skapade han med Kristus. Därför är allt skapat genom honom och till honom. Det som upprätthåller skapelsen, det som upprätthåller ytterst ditt liv, är Kristus. Och det är bara det som är av honom som består. Ingenting annat består. Därför när allting skakar i våra liv eller i världen, så är det Kristus som består. Guds ord består. Vår framtid ligger inte i någon makthavares hand. Vår framtid ligger inte i vem som har blivit USA:s president. Eller vad som bestäms i FN, i EU. Utan Kristus. Han regerar. Kristus är kung. Det som frälste dig var att Guds ord talades in i ditt liv. Det vill säga Kristus själv. Kristus själv. Och det skapade tro i dig. Det var inte du som jag måste tro. Utan det skapade tro. Och det skapade liv. Och det här ska du leva av. Det är det som är din fasta grund. Kristus själv. Jag ställer ofta frågan till en ung man. Jag mött honom under ett par månaders tid varje vecka och läser Bibeln. Jag brukar ställa frågan så här. Vad ska vi be för? Sen, allt är bra. För det är märkligt för att det är så mycket den här personens liv som verkligen inte utifrån mitt sätt att se är bra. Och innan han blev kristen så var han så fylld av oro och ängslan. Och fortfarande finns det en massa saker som för människor i den här världen skulle göra dem sömlösa på nätterna. Men han säger, allt är bra. Därför att Kristus regerar. Kristus regerar i hans liv. Alltså säger han så här, jag älskar att läsa Bibeln. Inte för att jag har sagt, ja det har jag sagt. Men inte därför, därför han möter Kristus där. Jesus Kristus kommit till honom. Allt hålls samman genom honom. Det som är vårt hopp är att Jesus Kristus dog och uppstod. Det är vårt hopp. Därför är det din fasta grund. Därför finns det hopp när allt hopp är ute. Därför finns det förlåtelse för en själ som plågas. Därför finns det evigt liv när döden tränger på. Kristus upprätthåller våra liv. Varför då? Jo, han är oföränderlig. Det är så viktigt. Gud är oföränderlig. Därför står det så här i Romarbrevet 8. Paulus skriver: jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Gud är oföränderlig. Därför att det är hans karaktär. Han kan inte förändras. Du och jag vill förändras. Ibland är det mycket sämre, eller hur? Men Gud är oföränderlig. Han är oföränderlig i sin kärlek, i sin nåd, i sin barmhärtighet, i sin godhet. Det kristna livet är inte att vara befriad från det som är svårt. Men det kristna livet är att ha hopp. När andra människor inte har något hopp. Därför att det är Kristus som är vårt hopp. Och han är vårt hopp och han är oföränderlig. Även när vi inte förstår saker och ting som händer i våra liv. Jag satt i veckan och höll en döende kvinnas hand. Så läser vi Filipperbrevets tredje kapitel om att vårt medborgarskap är i himlen. Och där står det också att han ska förvandla våra bräckliga kroppar, står det. För den ska bli lik den han har i sin härlighet. Och när vi läser det så gråter vi. Både av förtvivlan men också av hopp. För Kristus är hopp. Lyssna, det kristna livet är i namnet Jesus. Vi säger det så ofta till våra nyfrälsta, men du behöver också höra det. Du som har varit kristen i 50 år. Det kristna livet är i namnet Jesus. På riktigt. Vår förankring är inte i det som är här i tiden. Utan vår förankring är i evigheten. Och det eviga har brutit in här och nu genom vad Jesus har gjort. Nu är jag på väg för landning i predikan. Allt hålls samman i honom. Vad betyder det här för dig personligen? Vad betyder det för mig? Kristus är verksam i våra liv. Det Gud gör vittnar om att han är god. Gud, Bibeln säger så här, Gud handlar inte med oss efter våra synder. Alltså vi får inte det vi egentligen förtjänar. Därför vi förtjänar ingenting. Men han är god. Lyssna. Det är inte vi som nervöst håller fast vid frälsningen. Nej. Kristus bär. Hör du? Kristus bär. Vi vet, säger Johannes i sitt första brev. Vi vet att vi förblir i honom. Och han i oss. Genom att han har gett oss av sin ande. Så vår identitet är inte våra misslyckanden. Vår identitet är inte att vi faller i synd, även om vi gör det. Vår identitet är i vem han är. Det kristna livet är i Jesu namn. De senare åren, ja, senast förra söndagen, fick jag vara med om att en människa tar emot Jesus. Och jag får höra att många vittnar om hur Jesus har frälst dem. Du vet, frälsning är inte något känslomässigt. Det är det också. För Gud, han berör ande, kropp och själ. Men du vet, frälsning är någonting djupgående. Det handlar om förvandling av en människa. Detta har jag sökt efter hela mitt liv. Jag hör den meningen ofta. Och det är människor som inte känner varandra. Så det måste vara att Gud är där på något sätt, va? Det Gud gör är fullkomligt och det är gott. Du vet det vad? Gud med sitt ord som skapade ordning ur kaos. Och det är vad han gör i en människas liv. Det han vill göra i ditt liv. Det kan vara hur mycket kaos som helst. Det är inget problem för honom. Men det här var en predikan om att Gud har skapat allt. Varför skapade Gud? För att ge ära åt sitt namn. Vad är syftet med att du finns? Jo, du finns därför att Gud ville dig. Och den yttersta meningen med ditt liv är att ge ära åt hans namn. Och det kan du ge därför att Kristus har dött för dig. Han har uppstått för dig. Det är nytt liv i hans namn. Ska vi be? Tack Jesus för din närvaro. Du är god Herre. Tack för vad du gör. Tack att du är här just nu. Tack att du är bland oss Herre. Och Herre, jag vill av mitt hjärta älska dig. Jesus, jag vill av mitt hjärta tillbe dig. Och Jesus, du vet allt. Du vet allt om mitt liv. Du vet allt om allas våra liv här. Men du älskar. Du älskar. Du älskar. I Jesu namn. Så vi in i nattvard och lovsångsteamet leder oss i en lovsång före nattvarden.